Erik Hemmingsson, välkommen tillbaka för tredje gången här.
Tack så mycket.
Du och jag, vi spelar in två avsnitt här idag och det här avsnittet är då några veckor efter att det senaste har gått där vi pratade om corona. Men första gången du och jag träffades, då skulle vi prata om bantning och att det skulle vara färdigbantat. Men i det så hamnar ju du och jag i en otroligt intressant diskussion som var ett poddavsnitt i sig. Och det var ju lite att våga satsa på det man kanske egentligen drömmer om eller våga lämna sin bekvämlighet. Och du kallade det för forsränning och jag tycker det var ett otroligt bra uttryck. Så om du bara utvecklar den här kommentaren om forsränning.
Mm. Ja, det här, jag har verkligen sett fram emot det här samtalet för att du och jag började prata och sen så var det som att de tankarna ville inte riktigt lämna mig utan jag hoppades hela tiden att du skulle höra av dig och så fick vi prata om det här med forsränning för att jag tror att det är ett väldigt viktigt och angeläget ämne för många, inte minst i såna här lite stökiga tider. Men det jag menade med forsränning var, det är att det är som en metafor för livet helt enkelt. Och jag tror många individer, inklusive jag själv, har levt sitt liv ungefär som att köra på autobahn eller en landsväg. Och sen så, ja, det tuffar på, det liksom man kan lägga i farthållaren och sätta på radion och man kan ha det ganska bekvämt där på sätt och vis, men det är fortfarande en landsväg. Det är inte så kul efter ett tag, man liksom känner att det blir liksom en leda eller en det här är inte så himla kul egentligen. Och sen började jag gradvis upptäcka att det här med landsvägen eller autobahn, det är liksom en begränsad glädje att köra på den. Jag har börjat tröttna på landsvägen, jag har börjat tröttna på autobahn. Och då, till min enorma glädje måste jag säga, så upptäckte jag att ja, men det här med forsränning, och igen då en metafor, men att leva på ett sätt som inte är så förutsägbart, som är mycket mer äventyrligt och ja, mycket roligare, mycket mer givande. Och som när jag väl testade det, det var inte så att jag liksom kastade mig från autobahn till forsen, men liksom, du vet, gradvis så doppar ner en tå i forsen och sen så och sen de senaste åren har jag liksom bara kastat mig ner i den här forsen och trivs så otroligt bra i den och tycker att autobahn känns ju mer och mer som en slags lobotomerad version av mig själv. Men liksom jag förstår att jag hamnade på autobahn och liksom tryckte gasen i botten. Men alltså det går inte att jämföra med den här forsen som tar sig fram på ett mycket mer oförutsägbart sätt. Men alltså otroligt mycket mer tillfredsställande. Så att jag är glad. Jag tror att du har lite liknande erfarenheter. Så det här är något ämne som jag tror många skulle behöva lyssna på.
Jo, men jag kände redan samma då och det var lite till min överraskning, för att det är så här, det var ju första gången du och jag träffades. Jag menar, vi hade skakat hand och tre minuter senare så är ju vi inne i ett så här djupare filosofiskt samtal. Och jag kände också att fan, här ska ju vi prata om något helt annat, men det här är så jävla intressant. Och jag kände också att vi klickade lite på ett sätt som man gör inte med alla kommunikativt, men vi halkade in i en diskussion som om vi nästan hade känt varandra i några år.
Precis.
Och det kändes jättebra att prata med dig också, haft det verkligen i bakhuvud med, fan, jag måste ta in Erik igen. Sen vill jag göra mina 100 avsnitt. Nu är de passerade och nu får vi äntligen möjligheten att prata om det, för jag tycker också att forsträningen för mig, det var ett väldigt bra ord och jag gillar din metafor med autobahn också. För det känns som att vi blir födda och så växer vi upp i ett system där det handlar om att man ska gå i skolan, man ska lära sig x antal ämnen, man ska få ett visst betyg för att kunna söka sig vidare till ett gymnasie. Gör man bra därifrån sig, då är det en högskola. Och sen har du ett liv där, du ska träffa någon och sen ska man skaffa då familj och så hela den biten. Eller man ska primärt träffa någon som man kan spendera sitt liv med. Och så är det ungefär som att där är man klar. Då har man liksom uppnått allting och vissa kanske då uppnår den delen redan när de är inte ens fyllt 30.
Mm.
Och då är ungefär bara drömmen att tjäna mycket pengar och sen gå i pension och sen kunna ta det lugnt.
Mm.
Men då sitter man ju bara med ett säkerhetsbälte i en bil och kör väldigt tryggt.
Kör autobahn.
Ja, verkligen.
Mm.
Och jag är också en person som verkligen gillar när man vågar bryta sig från det. Sen har jag vissa mönster som jag kan fastna i och jag har också fastnat i yrken där man har fastnat alldeles för länge. Men varje gång det har hänt någonting som hände mig strax innan jag då började jobba här, det var ju det att jag kände att jag bodde hos min mamma på grund av stambyte och jag jobbade som PT, och för varje kund jag hade förlorat hade jag inte skaffat en ny. Så från den ena månaden till den andra hade jag betalat mina räkningar och hade 100 kronor kvar på kontot. Och då var ju det så, okej, fan Paul, alltså nu måste du ju göra någon förändring i ditt liv här. Och det gjorde jag. Jag sa upp mig, jag sökte ett annat jobb och helt plötsligt så släppte jag den där bekvämligheten. Men det är också det bästa jag har gjort. Det är alltid när man vågar lämna sin bekvämlighetszon så hamnar man alltid någonstans mycket, mycket bättre.
Ja, precis. Och vi människor, och det gäller även mig och säkerligen dig också, vi är lite förstyrda av sånt vi är rädda för. Och istället för att liksom våga, och det är liksom, det här är läskigare än vad man tror. Man kan tro så att ja, men det är väl bara att våga. Nej, men det är inte så enkelt. Utan det är liksom, men det man ska lita på, det är ungefär som att om man kastar sig ut från scen, va, så kommer liksom publiken ta emot en om man är rocksångare. Och innan man liksom blir mottagen så faller man lite grann. Och det är också en slags instinkt som vi har, att vi vill inte falla. För vi har alla fallit många gånger. Och det är väldigt smärtsamt att falla. Och så därför liksom så tvekar vi på att liksom kasta oss ut. Så man ska inte liksom må dåligt för att man är den här personen som aldrig riktigt har vågat lämna autobahn, eller du vet, man har sett skyltarna liksom, här forsen är där borta. Nej, det vill jag inte riktigt, utan jag väntar lite grann och sen så nästa gång kanske, och sen så nej, och sen nästa gång, och så håller man på sådär. Men det kan ta tid det här, och var och en måste så att säga upptäcka när är det läge för mig att svänga av. Men sen så kan man också, man ska vara medveten om att du kan svänga av lite grann, sen så kan du komma tillbaka på autobahn om du vill det. Och man behöver inte liksom göra det så extremt som vi kanske pratar om här, utan i realiteten kanske man gör lite både och. Men att liksom forsen finns där borta, och om det är någonting som är ett stort problem tycker jag i dagens samhälle, så är det psykisk ohälsa.
Mm.
Och varför det? Därför att det är ju så otroligt synonymt med den vi är, och den här negativa självdialogen eller sviktande självkänsla. Alltså det här är ju att sätta fingret på ömma punkter för många människor. Och det här att man aldrig kanske riktigt lyssnar på sig själv. Vem är jag långt där inne? För jag vet att du har haft den här dialogen med dig själv många gånger. Jag också. Och det är liksom nödvändigt att ta den diskussionen. Man måste ta det snacket med sig själv. Och bara liksom vara sann mot sig själv.
Jag tror att det är det som är det svåraste för folk. Att vara, att vara sanna med sig själv. Jag tror det har också att göra i grunden med den här uppfostran man får på något vänster. Vad man bör göra. Jag hade Emma Svensson med i podden som är fotograf. När hon gick i skolan så drömde hon om att bli fotograf. Men då sa lärarna till henne, men det ska du inte bli. Det finns inga pengar att tjäna där. Så hon gav upp. Mm. Men sen går hon på en konsert när hon var i tonåren och hade med sig en kamera. Och ja, sen den dagen har hon mer eller mindre kunnat, eller med tiden så kunde hon leva på sitt foto. Idag gör hon det. Och det är det som skrämmer mig också på något sätt. Att folk som egentligen inte vet vill skicka in en på autobahn.
Ja.
Att men det är det här som är rätt. Gå inte dit. Och då är teorin att, ja, alltså jag fick höra en gång när jag sa att jag ville bli skådespelare. Och då säger en gammal chef till mig att, ja, jo, det är klart. Hade du velat bli tennisspelare så alla blir ju inte Björn Borg.
Mm.
Nej, okej.
Okay. Ja.
Men det betyder ju för fan inte att jag behöver gå och bli Björn Borg. Men det finns ju hur många som helst som kan leva på skådespeleriet ändå. Mm. Men man har en förutfattad mening att du kommer inte bli det för att jag råkar känna dig. Men däremot en annan person som jag inte känner. Nej, det är inget konstigt att den personen blir en Brad Pitt eller Joel Kinnaman eller Al Pacino. Men inte du.
Nej.
Så det är också en väldigt, jag tror att man, eller många blir influerade av vad andra tycker och tänker.
Väldigt negativa, ja, personer oftast. Och så får man, så man bygger aldrig upp någon självtillit då. Och det är också så viktigt i det här att man liksom litar på sig själv. Därför att jag har en sån oerhört, vad ska man säga, övertygelse om att alla människor är faktiskt unika. Och då tänker man, du som lyssnar på det här kanske tänker att det där är liksom en floskel. Det har vi hört miljarder gånger. Men jag tror verkligen på det innerligt, och problemet kan vara för många att hitta det som de gör riktigt bra. Och för att hitta det så Och det är ju liksom en lång resa det här, att vad är mina gåvor, så att säga? Vad är min passion och vad tycker jag är roligt? Och, för det är de signalerna man måste gå på. Inte det här med omvärldens förväntningar. Föräldrar är ju klassiker, lärare, kompisar. Men då kanske de säger så här, men du ska bli jurist eller du ska bli civilingenjör eller någonting väldigt tryggt liksom. För det är sånt som samhället värderar. Men det kanske inte alls är den personen du är. Du kanske är i själva verket väldigt konstnärlig, vilket många människor är, men inser inte det. Och sen så gör man det som andra förväntar sig. Men det som händer då, det är att man gradvis så stänger man ner sig själv. Och får allt längre, liksom forsen är så långt borta nu. Och sen så hittar man inte riktigt tillbaka. Och då, i den här situationen så är jag ganska säker på att många utvecklar psykisk ohälsa, de blir deprimerade, de känner inte att de gör någon nytta, de känner inte att de lever sitt liv så som de borde, de känner inte den här genuina glädjen till exempel. För jag lovar dig, du också Paul, att vi båda i den här forsen, ska man, det är där man liksom hittar den här genuina innerliga glädjen.
Verkligen.
Som Autobahn inte ens är i närheten av naturligtvis. Och liksom att det, ah, där kommer man ju, det är liksom, där hittar man det här flödet liksom, det här sättet att leva på, som det är inte kontrollerat, men det är så otroligt roligt, givande. Bara såna här saker som att man träffar rätt människor, som det här mötet mellan dig och mig. Det känns ju som att det var en sån här möte med stora bokstäver, liksom ett möte med en annan person som ger ett avtryck. Såna händer ju, tycker jag, ganska så ofta i forsen. Ja. Men det händer nästan aldrig på Autobahn. Utan då går man, där på Autobahn träffar man ungefär sin bankkontakt eller någonting sånt. Så att det är liksom, det är ett sånt roligt sätt att leva på. Alltså jag kan inte, kan du berätta lite grann hur det var för dig?
Jo, men jag sitter verkligen och tänker på en sak här. För när jag höll på med stand-up, det här var år 2009, och jag minns det så väl, för att just då jag höll också på mycket med, gjorde sketcher på nätet, vi gick under namnet Lättvikt på YouTube då. Och då skulle vi göra en julkalender som heter då Lättvikts julkalender 2009. Det här var en galen idé som jag fick efter att ha skrivit cirka 100 sketcher som vi skulle börja producera. Så jag, nej, vi måste göra en julkalender. Vi kommer ju premiera runt december, så fan, vi gör en julkalender. 24 avsnitt, det är Stockholm, det finns ingen snö, men det är en mystisk snöbollsman som håller på att attackera folk med snöbollar. Det var min idé. Jag skriver det här manuset, 24 stycken korta avsnitt, på 4 dagar, då jobbar det heltid som PT också. Vi får igång produktionen och skiten blir av. Vi hinner med allt, men då är tjejen som fick en av huvudrollerna, jag var en av de andra då. Då går vi och pratar, för att vi skulle gigga också, så vi var på väg från ett gig, och då sådär, fan alltså, ibland önskar jag verkligen bara att jag kunde göra det normala då, sätta mig på Autobahn och bara vara nöjd med det.
Mm.
Att liksom bara köra där och bara känna att fan, det är jävligt nice här.
Mm.
Men titta på mig och så säger hon, fast då hade inte du varit du.
Nej.
Och det var så klockrent.
Mm.
Det var så otroligt klockrent, den kommer. Jag tänkte att nej, men fan, det hade du ju inte. Och jag vet inte ibland heller var det här tålamodet har kommit. För det har funnits så många motgångar. Jag tror att folk som till exempel har börjat följa mig sen jag började kommentera MMA, eller liksom bara följa mig från den resan. Alltså det är så många så här små framgångar och motgångar som har varit på vägen i det här. Jag har alltid kämpat. Sen har jag alltid varit tvungen att, ska man säga, att halva kroppen har ändå suttit på Autobahn medans, eller rättare sagt, jag har alltid suttit där och alltid tittat på forsen och försökt ta mig dit. Men jag har ju också hållit på med en annan, kanske ska säga, det är en liten speciell sfär som jag har velat in i. Men till slut har det ändå gått vägen. Jag vet att min mamma sa det här för något år sedan, allting började lösa sig, jag har kunnat leva på mitt egna nu sedan cirka 2016 då. Och så hon bara, det jag aldrig har förstått med det är ditt tålamod. Att du har fan aldrig gett upp.
Mm.
Det tog tills jag var fan 38 bast när det liksom klickade och det gick. Mm. Men jag tror också det, att varje gång som jag har försökt att ta det här jobbet som egentligen inte är det jag vill göra, men det är ett jobb som betalar min hyra och betalar min semester. Så här, jag mår fan inte bra.
Nej.
Jag mår inte bra. Jag vet när jag stod där på Telenor, så vet jag också att det var ju sista jobbet jag hade då. Eller liksom vanliga knäget. Och då vet jag också att jag kände att sista veckorna så var det bara som en jävla... Vad fan alltså?
Zombie.
Ja, men verkligen.
Mm.
Verkligen. Och det är otäckt. Och samtidigt det som skrämmer mig så jävla mycket också, det är när jag träffar folk på de här typen av arbetsplatser, och vissa är fan knappt fyllda 30 och pratar om det ska bli så skönt när jag går i pension.
Mm.
Men vad är det för livs?
Ja, men,
alltså det är ju katastrof.
Jag ser fram emot när jag blir äldre sen att jag ska jobba ungefär 20 år till, att ja, men det ska vara liksom lite grann som livets efterrätt, att då, jag menar, jag har ju redan en extremt stor frihet idag att göra det jag vill, men att vid det laget så är jag ju, då ska man ju vara liksom, för mig är det här med kreativitet väldigt viktigt, ska vi säga, det är ett slags ledord för mig. Så att vid det laget ska jag ju vara så kreativ som jag bara kan vara. Jag känner ju redan att jag har blivit det, så att säga. Jag har inga begränsningar idag och kan vara så kreativ jag vill, men det kommer jag ju vilja fortsätta med oavsett hur gammal jag är. Alltså min kronologiska ålder är inte nästan intressant, utan det är ju mer utvecklar jag mig själv och känner jag den här glädjen, den här meningsfullheten, alltså, och då menar jag på ett ganska djupt plan, att jag är väldigt tillfreds och lycklig och glad i den här situationen. Nu i våra liv, i alla fall på så som det är just nu, så det är liksom, det är aldrig helt perfekt, men att man kanske går ifrån det här att, ja, men till mitt liv är okej, ungefär hälften är okej, men kan man gå till att nu är 90% okej, till och med väldigt liksom fyllt av glädje och utveckling och sånt som är viktigt för oss människor. För det måste man också fråga sig, vad är genuint viktigt för mig? Och då kanske man ska ge sig själv liksom ett ganska lång betänketid på den frågan. Och ja, men det här och det här och det här, för det här kommer ju skilja sig från person till person, men att om man frågar någon så här, om du lek med tanke på att du är miljardär Paul, vad vill du göra liksom? Du behöver aldrig ta ett skitjobb igen, du gör bara det som du vill släppa in. Och om man då som person, om man ställer sig själv den frågan och så säger man så här, i så fall skulle jag vilja leva mitt liv helt annorlunda, eller så kanske någon säger, jag skulle vilja göra ungefär samma sak som jag gör idag. Om man säger då att jag skulle vilja göra mitt liv helt annorlunda, om du är en sån person som lyssnar på det här, då är det ju kanske läge att titta lite grann på okej, hur ska du nå dit?
Jag håller med, och jag har lyssnat väldigt mycket på Alan Watts, och han har ju den här If Money Wasn't an Option, och då går han in på allt det då som man skulle kunna göra, vad folk säger att de skulle vilja göra. Och jag tycker att han har en stark poäng där, att egentligen vad du än vill göra, om du dominerar det så pass mycket så kan du till slut bli så pass bra att du kommer kunna tjäna pengar på det.
Mm.
Men jag tror att många också begränsar sig vid, typ då som den här chefen som säger, ja, men alla kan inte bli Björn Borg. Mm. Nej, men någon måste bli Björn Borg. Någon måste bli Zlatan. Någon måste bli Pelé eller Maradona. Så det är ändå, någon blir det. Men om vi då ska sätta käppar i hjulet för den drömmen eller den visionen, då har man ju dödat allt. Jag tror att det finns vissa saker som man inte kommer kunna göra. Jag vet att Smile sa när han var med i podden, ja, om du är 1,50 kanske du inte kommer spela i NBA. Nej, då har du en tuff utmaning. Det kanske krävs vissa fysiska attributer. Men jag tror ändå att vi kan lära oss allt. Jag har ju den här grejen att jag försöker lära mig en ny sak varje år. Det har varit allt från att lära mig lösa Rubiks kub eller dominera min meditation. När jag startade podden så var målet att bli bättre på att intervjua. Alltså hela tiden ta någon ny liten lärdom. Och jag tror att förstår man att man alltid kan lära sig något nytt, då ska man också kunna se att fan, den där forskningen är nog inte så jävla farlig. För att kan jag lära mig det här, då kan jag lära mig en sak till. Och då kommer jag till slut kunna göra det jag vill. Att så länge man sätter upp, jag hatar det här med att vara realist, men någon form av, kanske inte de omöjligaste utav mål, eller annars får man väl börja med delmål.
Men alltså, ofta så brukar man ju, man kan ju gräva där man står.
Mm.
Och de flesta människor, tror jag, de är inte allt för långt ifrån där de borde vara. Men ja, så att det är liksom, man behöver inte radikalt kursändra ofta, tycker jag. Men liksom med ganska små steg så kan man liksom komma närmare det som verkligen är autentiskt, det som verkligen är jag eller du som lyssnar, och du hittar det här sättet att kunna leva på. Och jag vet att många människor, deras största rädsla är ekonomin, och det är så frustrerande, därför att är man rädd för det här med ekonomi och liksom, ja, men jag måste ju ha en inkomst, då redan där har man ju blockerat sig själv. Då måste man ju först jobba bort den där rädslan, men du kommer ju inte svälta ihjäl, eller hur? Liksom då kan man börja lirka med människor så här att, ja men herregud, min bil och huset och vi måste ju resa och så här, men är det verkligen det som är viktigt för dig? För det är också så, vi är ju väldigt materialistiska just nu, och det här har ju bara blivit mer och mer och mer, och det här med liksom yttre faktorer och bekräftelse utåt. Och som forskare med social inriktning, så jag ser ju liksom hur det här är, det är väldigt mycket kopplat till status. Ja. För vi är väldigt statusorienterade människor, och vi lever i den här hierarkin, så genast så pejlar vi av varandra, så här, vad är jag i hierarkin och vad är jag jämfört med mina grannar och kollegor och vänner och familj och så vidare. Så att om vi kunde släppa det lite grann, så skulle ju så otroligt mycket vara vunnet, och bara fundera på, men vad är det jag kan liksom, vad är det jag är bra på? Och att den här hierarkin, att vi kunde liksom, kan vi släppa den tanken? Men det här är också så djupt programmerat i oss ifrån skolan och så vidare, med vi har prov och hur många poäng hade du på provet, och sen så utbildar vi oss till olika saker, och så bor vi i olika fina hus eller lägenheter eller vad det nu är för någonting. Så att liksom, fundera på vad vill jag, så att säga, djupt där inne. Det är nyckeln till allt det här.
För jag gick ut med katastrofala betyg. Jag gick ut med 1 och 3. Och där gick jag också ut med en otroligt dålig självkänsla i min egen vetgirighet och möjlighet att ta till mig kunskap. Jag trodde att jag trodde inte att jag var dum, men jag trodde inte att, eller rättare sagt, min tanke om mig själv var att jag är inte en sån som lär mig saker. Jag är inte en sån som tar till mig kunskap. Jag är inte en sån som läser böcker, tills jag sen fyllde cirka 20 här för mig och började läsa otroligt mycket. Mm. Och jag började proppa i mig faktaböcker.
Mm.
Men skulle någon fråga mig när jag var 15, så här, Paul, om 5 år, då sitter du och läser faktaböcker och du plöjer dem som om det vore en roman, bara verkligen sträckläser. Bladvändare, där hade jag sagt, du är dum i huvudet. Men helt plötsligt insåg jag att, vad fan, den känslan jag gick ut med i plugget, den stämmer inte. Den stämmer ingenstans. Jag tror att det problemet för mig i skolan, tror jag, var många gånger, dels var jag en teaterapa, det är nummer 1. Att säga till mig att sitta still, det var inte rätt metod. Jag behövde få röra på mig. Ja. Jag var ett energiskt barn, men där tror jag också att vissa sätts i så fel kategori. Alltså de blir inplacerade i det här facket som jävla skitunge. Eller som jag fick höra av en lärare som till och med säger det rätt upp och ner till mig. Paul, du har ingen framtid. Det säger alla lärarna i lärarrummet. Vem säger sånt till en 13-åring? Jag högg ifrån och sa att jag kommer se dig på en parkbänk för du är en alkis. Det tragiska är att jag hade rätt och han hade fel. Och det säger jag inte med någon nöje alls. Det gör jag inte, för att det sista jag ville är att han skulle hamna där. Men han hamnade där. Och det är det där som jag tycker är, fan, tänk lite på hur ni snackar med dem som ni faktiskt vill lära. Och jag tror att man ska inte glömma heller att det är barn man lär. Men i alla fall, min bild av mig själv, jag har varit ju tvungen att söka mig till bygg. Det var det sista jag ville. Jag ville plugga teater. Men Södra Latin hade ju tvärhöga betyg. Och så säger de, du kan komma in på intagningsprovet. Jo, men när mina betyg är skit, det sänker ju min känsla till att gå in och skådespela. Så jag sket i det, vilket jag har många gånger ångrat under mitt liv. Men jag gick ut med en jättedålig känsla. Men sen någonstans på vägen så började insikterna komma ändå, att jag kan fan lära mig. Kan jag läsa den här jävla boken, kan jag fan läsa en annan. Kolla här vad jag lär mig nu. Min farsa sa till mig väldigt tidigt, och det här var något som jag förstod mycket senare, men han har alltid sagt att kunskapen tar ingen plats. Och han har väldigt rätt. Alltså, kunskapen tar ingen plats. Och även om du går ut med dåliga betyg, alltså, var inte rädd för att öppna en bok. Och framförallt, säg aldrig den här meningen när du pratar med någon. Jag är inte så smart.
Nej.
Det är en självuppfyllande profetia. Jag brukar säga ifrån när folk säger det. Att säg inte det där om dig själv.
Verkligen inte. Den här inre dialogen är så otroligt viktig. Och att vi är så hårda med oss själva. det kommer ju från andra till, tänker jag, att det liksom, vi får höra saker av föräldrar eller kompisar eller lärare som är så otroligt sårande och sätter sådana sår i oss. Så jag tänker att skolan idag är ju jättedålig, ärligt talat, på att ta hand om alla barn, så att säga. De tar hand om en viss typ av barn, de som har fallenhet för studier och som kan sitta still och koncentrera sig. Och alla kan inte det när de är barn. Och sen så när de blir äldre så jämnar det där ut sig. Då hade skolan gjort mycket mer nytta. Men det gäller ju liksom att ta sig igenom skolan idag helskinnad på många sätt. Och sen så när man, om man vill plugga på universitetet, kan man ju välja mer. Och då har man förhoppningsvis kommit lite längre med sig själv. Och då inser man att många av de sakerna som jag har fått höra om mig själv som är väldigt negativa, de stämmer ju inte alls.
Nej.
Jag kan till och med känna att jag känner mig inte heller som världens smartaste barn när jag gick i skolan. Då har jag ändå skrivit 2 doktorsavhandlingar. Så det är liksom, det är tufft. Alltså vi får en väldigt tuff start på många sätt. Så att jag skulle gärna vilja revolutionera skolan och satsa mycket mer på de kreativa ämnena. Och varför ska alla ungar vara bra på matte och engelska och de teoretiska ämnena för? Vi behöver ju de praktiska ämnena lika mycket enligt mig. Och sen så att man hade mer riktad undervisning och mycket mer inspirerande. Mm. Istället för att man står med piskan över barnen så säger man, hej, har du funderat på den här möjligheten? Eller jag tycker du verkar vara bra på det här, ska du inte testa lite av det? Så är det så, jag hoppas. Att när du och jag växte upp så var det ganska mycket sånt, eller inte så mycket sånt rättare sagt, men att vi kan ha det framöver.
Ja, jag hoppas också det. När jag växte upp så var det var ju snurrigt på så otroligt många plan. Jag tänker lite, jag tyckte inte att jag var någon höjdare på matte, men min mattelärare, hon gjorde en bra grej med mig där. Det var att hon fick mig att förstå att jag kunde lära mig matematik istället för att lära mig matematik, om du förstår hur jag menar. Hon peppade mig varje gång jag lärde mig något, och så var alltid på att se du att du kan lära dig istället för att få mig att förstå, se du att du kunde lösa det här.
Mm.
Så nu lärde du dig en sak till, och där var hon superbra. Sen vet jag att det var många ämnen där jag var bättre än matte, men att min synk med läraren var inte helt 100, och då fick jag ju skitbetyg liksom. Och ju mer jag har gått att analysera skolan, för jag har riktat otroligt hård kritik när jag gör den här öppna mitt sinne, den inre resan, jag tror första och andra delen, då kritiserar skolan väldigt hårt. Jag tycker att vi skulle behöva lära oss 2 saker till som är otroligt viktiga, och det är 1, vi behöver lära oss mer om livet, och 2, vi behöver faktiskt lära oss ekonomi, hur fan vi hanterar pengar överhuvudtaget. För att vi får bara lära oss att vi ska gå en utbildning så att vi kan tjäna pengar, men vi får aldrig lära oss hur fan vi ska hantera ekonomin. Sen sitter alla och har ekonomiska problem. Om man tittar på Lyxfällan så får man ju fan panik. Men det är ju ingen som lär egentligen hur man hanterar pengar eller hur man tjänar pengar eller vad fan man ska tänka på. Men livet framförallt tycker jag det tas aldrig upp.
Nej, och hur ska man till exempel hantera det här med tankar och känslor, och kan inte skolan jobba med sånt som är genuint viktigt, det vill säga självkänsla och relationen med en själv, hur man uppträder mot andra, det som Stefan Einhorn skrev om för många år sedan, det här med konsten att vara snäll. Jag menar, hur mycket mobbing var det inte i skolan?
Ja,
och sen så problemet är, för då har man ju liksom stöpt ändå barnen i en viss form, och sen så går de ut i livet som vuxna och är inte speciellt redo för det. Och sen så testar de det här. Nu har jag ju så att säga gjort det som är omgivningsförväntare. Jag har kanske pluggat, jag har skaffat mig ett jobb, jag har skaffat en bostad, jag har skaffat en partner, kanske till och med skaffat familj. Så kör man där liksom på autobahn mer och mer, och sen så blir man ganska olycklig efter ett tag. Jag tror att det är så oerhört vanligt att då är det, och det här brukar ju komma liksom mitt i livet, den här midlife crisis, 40-årskrisen kommer som en stenhård betongvägg där framme. Och då måste man börja rannsaka sig själv lite grann och säga, men hur hamnade jag här? För det är precis som alltså vi spelar ju en väldigt stor roll i, alltså det är vi som orsakar så att säga hur vi mår. Mår vi bra så då är det ju jag som har skapat det. Mår jag dåligt, det är jag som har skapat det. Vi kan inte hålla på och peka fingret mot andra, och vi kan kritisera skolan och så vidare, men speciellt som vuxna så måste vi också ta ett eget ansvar. Och jag tycker inte om det här egentligen med att dela in människor i kategorier. Men alltså bara för att förenkla resonemanget lite grann. Så om man tittar på människor som tar ansvar. Som ser så här, det är jag som bestämmer. Jag är så här konstnären i mitt liv. Det är jag som målar upp hur jag vill ha det. Det är liksom en kategori. Och sen så har vi en annan väldigt vanlig kategori. Det är de som inte tar något ansvar för hur man mår och hur man utvecklas och som gärna ser problem så att säga på annan ort än sig själv.
Ja.
Och då kommer man heller inte hitta, man kommer definitivt inte hitta forsen. Och många idag har ju, tycker jag i alla fall, ser i min närhet bli ganska bittra och tycker att samhället utvecklas inte som det ska. Där kan man ju ge dem rätt på många sätt. Men vad gör du då? Vad gör du för att förbättra världen? Kan du ta något ansvar för bara det som händer i ditt liv? Så du kan inte bara hålla på så där.
Jag såg ett bra citat och jag är duktig på att slakta citat. Men det var i stil med att det är lättare att kräva att världen ska förändras än att man ska förändra sig själv.
Mm.
Och det ligger så otroligt mycket i det. Jag håller med.
Ska man till forsen, varsågod och förändra dig själv.
Ja,
nej, för forsen inte kommer inte flytta dig till där du är.
Nej.
Så nej. Absolut. Alltså, och det är liksom också vår stora gåva, tänker jag. Mm. Att, för det var väldigt roligt att upptäcka den där forsen. Att liksom, oh, det finns en fors här. Och det fanns till och med lite småbäckar liksom på väg till forsen. Så det tänker jag också är varje människas gåva, så att säga, att upptäcka det där. Och det kommer vara unikt, så att säga, för var och en.
Mm.
Och då, vad gör man för att lämna autobahn? Liksom, då kanske man, det här med jobbet är ju en sån viktig sak. Att, för där spenderar vi ändå väldigt mycket tid. Jobbar du med det du vill jobba idag? Och de flesta skulle ju säga, nja, inte riktigt.
Nej.
Är du gift med den du vill vara gift med? Är det liksom din drömpartner? Ja, kanske. Kanske inte. Jag menar, eller kanske är det. Men alltså de här stora pusselbitarna i vårt liv som behöver bo i ens i det land jag vill bo i. Jag menar, i Sverige, man borde ju på sätt och vis ha medalj för att man bor här med tanke på de vintrar vi har. Speciellt här i Stockholm där det inte ens är snö längre.
Nej.
Så de där bitarna, liksom, för det är också upp till oss själva att forma det här. Och inte låta någon annan göra det, för det ska de definitivt inte göra. Och inte vara sur på någon annan heller för att det inte händer någonting.
Nej, jag stött på två saker jag tänkte ta upp. Jag kan börja med den ena då. På ett gym som jag tränade på för många, många år sedan. Nu är jag nyfiken om du känner igen det här och känner att fan, det är dig Paul som jag pratade med. För det var en kille som jag pratade väldigt mycket med på gymmet. Han ville bli kock.
Mm.
Men pappa sa att han skulle gå natur. Så han gick natur.
Mm.
Och jag vet att jag sa det till honom då, jag kanske var 23, 24 kanske. Och jag sa det, men vad fan, om du vill bli kock ska du gå kocklinjen. Ja, men farsan tycker att jag kan göra det sen. Jag vet inte om man jobbar som kock idag. Jag hoppas det. Så om du lyssnar på podden och hör av dig, bara skriv vad gör du idag. För jag vet att det där har stannat kvar med mig uppenbarligen i 20 år. Att hans farsa tyckte att han hellre skulle gå natur än att gå kock. För att man gick natur så man fick en bra utbildning. Kock, det kan det bli sen. Och det är så jävla tragiskt när man
det.
Verkligen slaktar det här. Sonen har en tydlig bild av vad han vill. Men då ska man inte det för att man är från en akademisk familj.
Det man gör fel som förälder är kanske flera saker, men det är framförallt en bristande tillit.
Mm-hmm.
Och den där bristande tilliten är väldigt sårbar, för då är det så här, oh, farsan litar inte på mig.
Nej.
Jag tror både du och jag har upplevt någonting liknande. Att, ja, nej men okej, då får jag... Det som jag verkligen drömmer om, det kan jag inte göra. Nej, det var ju synd. Men det var väl bra att de berättade det för mig ungefär.
Mm.
Men det är inte speciellt hållbart naturligtvis. Och det är inte där vi når vår fulla potential. Så att, och någonting som är väldigt tydligt när man träffar människor och pratar om sådana saker. De flesta har ju så att säga kanske startat ett företag. Vi hittar ju, våra entreprenörer är ju väldigt kreativa personer och liksom många går omkring med en dröm om ett företag. Jag vill göra det här. Ja, men jag vill starta till exempel en restaurang, eller jag vill skriva en bok, eller jag vill satsa på whatever. Och sen så gör de aldrig det. Och det är så synd, för att jag menar, tänk på all den potential som finns där hos människor. Och jag tänker igen då på det här med kreativitet och skapande, för att människor är väldigt skapande. Vi är skapande i vår natur. Gå in på vilket dagis som helst och titta på hur det ser ut där. Det är liksom pennor och allt papper och du vet, det är lera och det skapas hela tiden där. Och det tänker jag är väldigt nära vår kärna på sätt och vis. Och sen ser det som att sen går vi i skolan och sätter oss i skolbänken. Och så gradvis den här kreativiteten försvinner iväg. Men alltså vi behöver hitta tillbaka till det här. Och det här kreativa uttryckssättet. Och det kan ju vara på många olika sätt. Jag menar matlagning till exempel. Eller någon kanske väldigt kreativ i samtal. Eller vad det nu är för någonting. Jag tänker som det du jobbar med är ju väldigt kreativt. Det jag jobbar med är kreativt. Det är olika utlopp för kreativiteten. Och att lita på att man klarar av det där. Och vara entreprenör är ju bara kreativ till exempel. Då måste man ju lösa problem hela tiden och försöka skapa någonting som inte finns där. Och det är väl själva nyckeln för kreativitet. Men så ser jag liksom andra människor som kanske jobbar på något väldigt stort företag och där man är en del av en väldigt omständig, trög byråkrati som man försöker överleva och där livet på många sätt verkar gå ut på att inte göra fel.
Ja.
Och då tänker jag att nu är det långt inne på autobahn här och forsen är liksom så långt bort där den kan vara.
Ja, men det är tragiskt. Det är lite den andra punkten jag hade också var just när jag höll på med stand-up. Där tycker jag sprang på mycket av lite udda tankar. Speciellt från folk som ändå på ett sätt ville in i forsen och vara i den.
Mm.
Men då säger en kompis, men vad är det du vill med stand-up? Jag säger, men mitt mål det är att sätta upp en ny föreställning per år. Nej, det kan du inte göra. Jo, men fan, alltså vet du hur mycket material du behöver? Ja, men jag skriver ju. Ja, men det är för svårt. Ja, men vad fan Bettner gör? Ja, men det är ju Bettner. Ja, men vad fan, om Bettner gör det, då finns det ju ett bevis på att det går.
Exakt.
Det är beviset. Och till slut blir jag irriterad på när jag säger det. Jag bara, för mig finns det två typer av personer. Det finns de som ser äpplet och sträcker sig upp för att ta det. Sen finns det de som inte vågar sträcka sig upp och ta det.
Mm.
Jag bara, det är ingen skillnad på det här. Var väl när Obama hade vunnit presidentvalet, tror jag. Jag bara, Obama sträckte upp handen och han blev president. Bettner sträcker upp handen och sätter upp sina föreställningar. Sångare sträcker upp handen. Det handlar om de som vågar satsa. Och det är ju precis det du är inne på. Att våga kliva åt sidan och gå in i den här forsen och våga liksom utmana istället för att bara stå vid sidlinjen. För det finns jävligt många också som verkligen, som du säger, de står med en tå i forsen men bangar ändå. Fan, jag vågar inte riktigt. Och nej, men det är den kan men inte jag. Men vad fan... Det går visst. Om en person har lyckats, då har du beviset på att det går.
Och det är ju rädslor liksom. Så man släpper aldrig hörnflaggan utan nej, jag vågar inte riktigt det. Vad är man rädd för? Det där kan man behöva jobba på. Alltså, jag ser att människor är så rädda och de vågar inte liksom. Och ekonomin brukar vara det som är värst. Och det tycker jag så här, ska man verkligen vara slav under pengarna? Det är inte det pengarna är till för. Utan då har man ju så att säga missförstått det där lite grann.
Och jag tror också att, jag får bara inflika det med ekonomin, jag tror också att tillräckligt många jobbar på ett jobb som ger dem så pass bra ekonomi, men då är frågan, måste du spendera alla pengar? Spar pengar, se till att du har ekonomi så att du klarar ett halvår, och då kan du fan testa något annat också. För det är inte omöjligt att göra i dagsläget. Vi tjänar bra med pengar, men vi bränner pengar på skit. Man kanske inte alltid behöver bränna 1, 2, 3 eller 4 tusen på krogen, eller liksom alltid köpa de fetaste kläderna. Agerar man sparsamt, då har man också råd att faktiskt vara arbetslös ett tag.
Precis, precis. Så att det är bara rätta mun efter matsäck så att säga, och inse att vi kommer inte svälta ihjäl. Vad är det värsta som kan hända? Det här tänkte jag, när jag var yngre så höll jag på mycket med idrott och liksom, jag var ganska nervös inför matcher och tänkte så här, men en bra övning för mig det var att tänka så här, men okej, om jag torskar den här matchen, vad händer då? Ja, det är inte så farligt. Liksom, så jag kunde liksom avdramatisera det där. Och vi lägger in så mycket spärrar och tänker så här att det är jobbigt att ramla. För man ska ha klart för sig också att forsen är ju bitvis liksom, är den inte alls lika bekväm som autobahn.
Nej.
Autobahn, du kan lägga i 200 knyck och bara liksom cruisa fram. Och det har sin tjusning liksom. Jag kan fatta det. I forsen så man kan se det nu till exempel i den här coronatiden att småföretagare har det ganska jobbigt just nu. Och det är liksom en del av forsen att ups, där dök det upp en stenbumling liksom, som jag fick en buckla av. Det hade jag kanske inte fått på autobahn. Så att man får liksom köpa det till viss del, och speciellt när man liksom är lite dålig på forsränning. Sen när man har forsränt ett antal år, då åker man inte på så många bumlingar längre. Så det är liksom en del av charmen. Så här. Ens liv blir mer, det blir lite mindre förutsägbart, lite mer äventyrligt. Så att det är möjligt att man kanske till och med skulle kunna formulera så här, att lägsta nivån på autobahn är lite högre. Sen är det ganska låg högsta nivå. och högsta nivån i forsen, den är så vansinnigt hög. Alltså. Jag vet inte, vad är forsen för dig, Paul? Kan du berätta lite grann? Ska jag berätta lite vad jag ser forsen som? Hur lever man i forsen?
Ja, alltså det är svårt. Jag tror för mig handlar det om att om du är... Alltså, för risken är ju att ditt nerhopp i forsen till slut blir ditt autobahn igen. Som du förstår lite vad jag menar. Om du väljer en grej men du märker på vägen att det kanske inte ändå är det här jag vill, då ska du ju också vara redo på att söka därifrån och byta. Men för mig handlar det om att faktiskt alltså våga göra det som jag verkligen vill. Alltså göra det som får mig att må bra. Jag sa till mig själv för x antal år sedan att jag ska aldrig mer ge mig in på ett jobb där jag inte trivs. Trivs jag inte, då ska jag ta mig därifrån. Och det var under en period när jag var cirka 26-27 som jag jobbade med flytt. Jag vet inte hur länge jag höll på med det, men jag minns i alla fall att jag gnällde ganska mycket på slutet. Och då säger en kille som jag jobbar med, han var Paul, du vet att du är jättetrött på det här jobbet. Varför slutar du inte? Och jag sa, fan du har rätt. Och jag slutade. Och det låter så löjligt att han säger, och vissa kan nog istället kanske bli irriterade på att höra det, men jag var så här, fan du har ju rätt, jag är ju skittrött på det här jobbet, och fan just nu går det faktiskt ut över mina kollegor, det är inte okej alltså. Det är inte okej någonstans, och jag la av, jag bytte jobb och jag fick möjligheten att börja jobba som PT för att jag liksom sökte mig till de studierna och så vidare. Men jag tror att alltså, sök på ett sätt, det är jobbet som gör dig lycklig, det är forsränning för mig. Sen gäller att alltså du måste ju tjäna pengar i slutändan. Om forsränningen inte leder till någon form av ekonomi, nej, men då får du ju tänka om. Jag tror att man får inte, som du säger, man får inte hoppa helt blint ner bara och bara tuta och köra. Men för mig forsränning är att våga satsa på det som faktiskt får dig att må bra. För det är ett äventyr, det är kul. Vissa gånger kommer det kännas jobbigt, det kommer kännas fan har jag valt rätt eller inte, men du kommer i slutändan, om du tjänar mycket eller lite mindre pengar under en period, så kommer du kommer ha kul på dagarna. Jag tror att det är, i slutändan är det viktigaste. För det är fan, alltså, jag vill inte bli den som säger att åh gud, pension om 25 år. Åh, vad skönt, äntligen. Nej, jag har alltid sagt, eller jag har sagt till mig själv de senaste åren att jag vill dö, men det ska fortfarande finnas en sak som jag inte hann göra. Då anser jag att jag har levt ett bra liv. Det ska vara minst en grej som jag inte hann med. Det ska vara ett projekt som jag inte lyckades slutföra. För då har jag alltid haft den här kreativiteten och vad ska man säga, nyfikenheten på livet.
Ja, men du har haft resan. Alltså ja, som exakt. Karin Borg säger, att det är resan som är mödan värd.
Ja.
Och det gäller att försöka leva det. Jag kan bara säga att om du undrar lite grann som lyssnare vad forsen... alltså det här är ju klockrent det du säger om glädje. Och vad är det? Ja, det är ju en känsla. Det är ju så det här med EQ, att man liksom lär sig lyssna på den här inre rösten. Och faktiskt lita väldigt mycket på sin magkänsla och intuition. Och det här har jag märkt, det är någonting man kan utveckla som person. Att bli ganska kräsen om man känner så här, att om någon frågar, skulle du vilja göra så här och så här? Och så känner man liksom i magen att, nej, det där vet jag inte. Istället för att man då säger, ja, det kan jag göra, fast hjärtat är inte med. Hjärtat är verkligen inte med. Och då blir det skit oftast. Men om man däremot känner att wow, ja, liksom. Jag menar, som när vi pratade om att göra det här avsnittet, då var det så här, hela hjärtat var med. Det blir så bra. Istället för att man sitter och krystar fram någonting. Och jag märker hur dålig jag är på att sitta och krysta fram grejer.
Nej, men det går inte.
Det är så här, nej, alltså livet är kort. Jag får... var kräsen helt enkelt med vad jag släpper in. Och människor som inte jag tycker om, hej då.
Ja.
Alltså, och speciellt sådana som tar mycket energi av mig eller som bara vill sitta och gnälla. Du vet, om man sitter med frugan och så gör man middagsinbjudningar, så man sitter ju inte och tänker så här: du, vi bjuder hit de där två, de är ju skitbra på att sitta och gnälla. Utan det är liksom, alltså, hur är man som person också? Vad är det man, vad är det man pratar om? Sprider man glädje, sprider man inspiration, eller är man någon som tar energi? Och de här energitjuvarna, det är bara att säga adjö. Alltså, ja. Eller åtminstone minimera umgänget. Så vad kräsen med vad man, vilka människor träffar jag? Jag träffar glada, positiva människor som sprider glada vibrationer, inspiration och så vidare. Vad jobbar du med? Jag jobbar med sånt jag tycker är genuint roligt och meningsfullt. De här skitjobben, jag har haft mitt sista skitjobb. Aldrig mer någonting sånt. Jag har också funnit faktiskt att man kanske tror att i forsen så finns det inga pengar. Men det är inte riktigt vad jag har funnit. Jag tvärtom har jag funnit att, och speciellt efter ett tag, det var inte från dag ett så att säga, så tänker jag att ja, men, alltså, när jag trivs och när jag känner den här genuina glädjen, så är det som att pengarna också genereras. Som ett exempel är, jag blev ju kontaktad av Bonnier och skrev en bok för dem, det var för 2 år sedan. Och hur det genererade en massa ringar på vattnet, och inklusive, inte bara att man träffar en massa fantastiska människor som jag aldrig hade stött på annars, men också att ekonomin liksom var så här, ja, men det dök upp massa erbjudanden om föreläsningar och kanske skriva en till bok, och boken ska översättas, och att det liksom, du vet, det är som att man hamnar i det här positiva flödet. Och för människor som inte är i det här positiva flödet, jag har försökt att förklara det här för dem, och nu har vi gjort det, tycker jag, ganska så ordentligt för lyssnarna här. Men att man liksom befinner sig i det här positiva flödet, då är det som att de bitarna lägger sig på plats. Det här måste man, tror jag, uppleva själv liksom, för att förstå vad är det Erik och Paul menar här.
Nej, men jag tror det är mer, jag tror att det är viktigt att poängtera att det handlar om att sträva efter det du vill göra. Sen vad det är, ja, det vet bara du själv. Att det inte är en specifik bransch som är forsränning eller tillhör att man jobbar inom ett speciellt medium. Det är bara att det du tycker är kul. Om det är att starta ett företag som är att konstruera pärlplattor, men då är det din forsränning. Om det är att stå och knega på ett annat jobb, men då är det din forsränning. Jag tror också att det är det viktiga att punktera i hela det här. Lite som han som blev rekommenderad att gå natur men egentligen ville bli kock. Ja, hans farsa styrde bort honom från hans forsränning. Vem fan vet? Han kanske hade varit Sveriges kändaste kock i dagsläget. Han Precis. Kanske hade blivit otroligt duktig på sitt yrke och världskänd över hela världen och haft en restaurang med Michelinstjärnor. Vi kommer aldrig veta. För att det fanns en pappa som sa, nej men du,
precis,
det här är så jag är uppfostrad och det är så här vi gör, det är så här vi ska leva livet. Jag vet inte hur ofta man hör det här med studier och rätt skola och det ena med det andra. När jag pluggade bygg så skolkade jag mer än vad jag var där. Men då säger också min lärare till mig att Paul, i dagsläget slösar du tid. Sök ett jobb, jobba. Om du vill tillbaka till skolan, då är du välkommen hit. Men testa att jobba, det här kanske inte är för dig. Jag har aldrig återgått. Okej, jag pluggade komvux 1 år. Men annars, jag gick aldrig tillbaka till den linjen. För att så fort jag började jobba själv så att det där var inte min grej. Sen har det visst kunnat satt vissa problem att jag inte haft en utbildning, för det fanns en gång då jag ville till USA för att plugga teater och skådespeleri. Men det funkade inte för att jag inte hade utbildning. Men å andra sidan så har det dykt upp andra saker hela tiden. På grund av att jag alltid har vågat kasta mig ut så har det alltid kommit något nytt. Min dröm om att bli skådespelare har lett mig in på 200 andra vägar. Idag sitter jag och gör podd och jag kommenterar MMA. Det var inte min plan.
Nej, men det är forsen.
Men kringelkro, precis. Ja. Forsen har lett mig in och visat att jag kan så mycket mer än vad jag trodde. Jag har förstått att jag kan skriva, vilket jag inte trodde på grund av de betygen jag gick ut med. Att jag var kreativ och kunde få ner ord på ett papper, det var inte en tro jag hade. Jag har 2 opublicerade böcker också. De är skitskrivna kanske, men fan, jag har ändå skrivit 2 romaner och det har hänt så otroligt mycket på vägen. Men det är också för att jag faktiskt har vågat. Jag har följt, precis som du säger, magkänslan. Jag slutade med stand-up för att jag ville prioritera och skriva en roman. Det var min liksom, det var det kallet jag fick. Skippa 15 bollar i luften och fokusera på en sak. Jag tror att Våga gör bara. Våga testa. Gillar du att måla? Stå hemma och måla. Vill du skriva? Fan, sätt dig bara och skriv.
Mm.
Jag känner jättemånga. Precis lite det som du säger. Ja, men jag vill skriva en bok. Ja, men när ska du göra det? Det kommer komma. Jag tycker att Stephen King har en sån jävla bra citat där. Han säger det. Amatörer väntar på inspiration. Vi andra sätter oss och skriver.
Ja.
Och det är så till 100%. Du måste börja göra det du vill. Inte bara skjuta upp på det nästa eller nästa år. Eller när någonting är väldigt mycket bättre. Eller när barnen har vuxit upp, då kan vi skilja oss. Men alltså det är vad fan det är. Forskningen kan också vara fan att lämna en relation där man lever med någon som man är kär i.
Oh ja, så många sitter fast i dåliga relationer och gör dem fullkomligt miserabla. Och det finns ingen forskning i det miserabla.
Nej.
Så att lämna den man har levt med som man inte trivs med, det är jätteviktigt. Och våga göra det. Så att det är liksom, det är tuffa beslut, men människor kommer må mycket bättre av det, med all sannolikhet. Sen kan man också, en annan väg är ju att utveckla sin relation. Det här har jag jobbat ganska mycket med. Man måste liksom titta på sig själv också. För det är lätt att lägga alla problem på frugan eller på maken, men alltså, man kan utveckla sin relation också. Det är jätteviktigt. Det är också en del av forskningen, tänker jag. Okej, men låt oss vara ärliga med varandra. Det är inte så himla lätt. Så att då kan man liksom ta steg åt det hållet också. Men känner man att det här kommer aldrig bli någonting, ja, men då är det bättre att gå vidare naturligtvis.
Mm.
Och liksom om man ska sammanfatta det här. Nu har jag ju pratat mycket här om vad forskningen är. Och den kommer vara olika för olika människor. Och forsen förändras, precis som du gav exempel på här under tiden. Men liksom hitta glädjen är liksom steg ett. Och vet du inte vad du har din glädje någonstans, då måste du försöka börja ta reda på det. Det är där liksom du kommer, det är kartan så att säga till forsen.
Men jag tycker så är det bra också, det är magkänslan och hjärtat. Känn, våga följ din intuition, vilken magkänsla får du av någonting, vad... Det är nog det viktigaste vägen att gå, tror jag. Om du säger nej, då är det inte dit man ska gå. Men om du
och sluta tänk så mycket. För att liksom, det här är klockrent på. Liksom, använd hjärtat och liksom, sitt inte och tänk så mycket. Skriv inga listor på för- och nackdelar. Utan liksom, man ska använda sitt hjärta här. Liksom, och känna sig fram. Det är det handlar om. Och lära dig använda det. För det är ett fantastiskt verktyg när man väl har lärt sig hur det fungerar.
Verkligen. Och våga dröm.
Mm.
Våga drömma. Våga sätta de stora målen. Det kan inte hända något annat än att du når ett mindre mål. Alltså det är ungefär worst case scenario. Du uppnådde någonting annat.
Mm.
Det är oftast det. Men om man vill följa dig i din forsränning, var hittar man dig då, Erik?
Jag finns på Instagram. Jag lägger inte ut så jättemycket. Erik Hemmingsson. Och jag har en hemsida. Erikhemmingsson.com där jag lägger ut lite grann. Jag skriver även krönikor på Food Pharmacy. Det här ämnet är ett väldigt kärt ämne. Jag tycker så här, det här borde vi prata mycket mer om i samhället och att vi delar med oss av liksom våra erfarenheter och lever lite roligare liv än vad vi har gjort hittills.
Mm. Jag håller med till punkt och pricka. Och jag hoppas att det inte kommer behöva gå cirka nästan 100 avsnitt innan vi sätter oss igen. För du och jag har alltid mycket att prata om. För er som inte vet så har vi faktiskt redan spelat in ett avsnitt innan det här. Så Erik, det här coronaavsnittet som vi hade för några veckor sedan, det spelade vi in strax innan. Plus att vi satt och snackade nästan en timme däremellan om annat. Så du har rätt, ett möte med stora bokstäver, det är det alltid. Så ännu en gång, Erik Hemmingsson, supertack för ett bra samtal.
Tackar.
Och kom ihåg, hoppa in i forsen, våga dröm, och framförallt om du gillar det ni hör, dela det jättegärna, och om ni lyssnar på det på en podd där man kan recensera eller prenumerera den, gör det snälla. Alternativt skicka en liten rad till mig på Instagram @paulelvaje vad ni tyckte om dagens avsnitt. Tack och hej!